Välkomna till avsnitt 4 av Kungpodden. Podden där vi går från Hedenhös till Bernadotte, en kung i taget. Förutom de här 4 första avsnitten där vi går massor med kungar i taget.
Kanske avsnitt 5 också, vi får se lite. Men ja, det känns lovande i alla fall, vi har kommit en bit. Vi har ju tagit oss ur forntiden på något sätt här nu. Och vi börjar närma oss medeltiden. För idag så ska vi prata om inga mindre än de härliga killarna i stenkilsätten.
Stenkilsätten eller stenkilsätten.
Kil,
eller stenkilska ätten.
Klurigt, ska vi bestämma oss nu?
Stenkilska ätten, för det var det hette på Wikipedia.
Okej, stenkilska.
Och jag tror att det är kil och inte kil.
Kil är rätt, det är bara jag som är efterbliven. Men jag vet inte, vi kan väl säga lite övergripande om dem då. Att den stenkilska ätten, det börjar ju med stenkil själv, år 1061. Och det som är lite kul med det då är att vikingatiden tar slut 1066 i traditionell historieskrivning. I och med slaget vid Stamford Bridge, som utkämpas av Harald Hårdråda, som kanske kommer dyka upp lite i avsnittet. Så stenkil tillträder liksom precis vid slutet av vikingatiden och lite berättelse om deras dynasti, som lite beroende på hur man räknar varar antingen 64 eller 69 år, lite vad man väl ska sluta på. Det är berättelsen om när man liksom klarade upp resterna från vikingatiden lite grann. Man kristnar lite de sista delarna av Sverige och man ger upp lite konflikter mellan svenar och götarna som går ganska mycket hand i hand med kristandet och sådär. Och Sverige börjar bli mer ett normalt kontinentalt medeltida kungarike. Så det är väl liksom lite tidsinramningen för det här avsnittet då.
Ja, vi står på farstun in till det nya kristna Sverige. Vi pratade i förra avsnittet om kristnandet. Jag hade ganska mycket fokus på just det. Vi kommer fortsätta lite mer om det idag. Vi kommer också säkert nämna figurer och människor och kungar också, som vi nämnde i förra avsnittet också. Det är bara att vi nu kommer ha lite mer fokus på just den stenkilska ätten.
Man kan ju se det som att det är en början och slut här då. Och slutet är att man rensar upp de förkristna kvarlevorna och man bygger upp grundstommen till ett modernt, eller inte så jävla modernt, men för sin tid ganska modernt kungadöme. Som förra avsnittet var kristnandets avsnitt, så är det här kristnandets avslutsavsnitt.
Slutet på början, men inte början på slutet.
Uff, fan det.
Nu välkomna det till avsnitt 4 av Kungpodden.
Jag honom såg en gång. En härlig kona.
Tag honom ett föränd. Han var en man. Hans like spel till skolan.
Come to Kane. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte. Gustav den femte råden.
Högkungen. Kungpodden med Anders och Ante.
Hej Anders.
Hej Ante.
Vi sitter hemma hos min flickvän i Sverige.
Ja, båda två. Det är rätt sjukt.
Första avsnittet av Kungpodden som spelas in tillsammans på plats, så vi inte måste krångla med internet, uppkoppling och tidsskillnader och sånt.
Det känns lite uncanny valley att sitta och stirra med ögonen nu. Det blir så unreal typ. Men ja, det är kul.
Det är skönt att vara tillbaka i ett kungarike och inte ett kejsardöme. Jag har inte riktigt förstått faktiskt vad skillnaden är mellan en kejsare och en kung, om jag ska vara fet noga.
Man brukar väl säga att så här, imperier är flera nationer under en kejsare, är klassiska. Fast det gäller ju inte för Japan.
Japan är väl inte det längre, va?
Nej.
De hade väl ambitioner om det för ett tag sedan.
Men jag har tänkt att en kejsare är som en så här ultrakung typ. Att han har massa kungar under sig typ. Att det är liksom... Om man tänker Österrike-Ungern tänker man på. Att det då är en kejsare och att han mer är... Mer har att göra med gud och katolicismen typ liksom. Och därför måste alla juggar lyssna på honom typ.
Och det är väl också, Kina hade ju en kejsare. Men det var väl också kanske för att Kina var så liksom en stor samling av olika kungadömen.
Kina är ju kaos, det är ju allt på samma gång.
Ja, exakt.
Eller så kanske det är en kvantitativ fråga, det är så många människor så de behöver en ultrakung.
Det räckte inte med en vanlig kung.
Nej,
en sån här glittrig ultrakung.
This is a car super for rare. Some special action.
Ja, vi spelar in på en och samma mick, så idag kommer det vara lite burkigare ljud. Men det vill inte, än så länge kan det inte vara några ljudkonnässörer som lyssnar på den podden då.
Nej, men tänk på att vi inte har några lyssnare.
Precis, vi har inte ens
kanske vi har när det här avsnittet kommer ut.
Jag hoppas på det i alla fall. Än så länge så har vi lagt upp det första avsnittet. Det ligger uppe, man kan lyssna på det, men det är ingen som vet att det finns. Men vi har en följare som inte vet om det är.
Oj, sjukt.
Jag vet dock inte om den personen har lyssnat på
avsnittet. Det kan ju vara min mamma, hon letar ju upp sidan när jag började bjuda in folk och sådär.
Var inte du som bjöd in henne.
Aha, så kanske
jag tror att du bjöd in henne, för jag fick ett meddelande av någon som inte vet om det var, som jag fick reda på att det var din mamma, som skrev: tack för inbjudan, jag ska lyssna sen. Och jag tänkte,
kära till mamma. Tack för att du lyssnade, mamma. Jag blir rörd.
Ja. Innan vi går in på dagens ämne så ska vi prata lite om nyheter från kungafamiljen. Kungliga nyheter.
Mm.
Fick ni reda på nyheten?
Det kan jag tyvärr inte tro om. Man får reda på det på ett alldeles speciellt sätt.
Nyheter på svenska.
Ja, vi tänkte ju lösa det, att vi ska ju vara Sveriges främsta kungapodd både då och nu. Vi tänkte börja bevaka Svensk Damtidning, som i sin tur bevakar kungafamiljen.
Exakt, vi tänker att ni som lyssnar på oss, ni ska inte behöva hitta några andra nyheter om några kungar någonstans, utan ni ska bara kunna få all the info right here.
Right here, hot off the presses, in your face. Nu skrek jag ganska mycket,
ja, men det är bra, jag drar ner volymen lite grann.
Det är bra. Sen var det ganska bold claim, för inte några kungar någonstans. Jag var direkt så här, åh jävlar. Vad fan gör norska kungen just nu?
Ja, vi ska gå på hot news nu i alla fall. Vi ska prata om Svensk Damtidnings senaste artikel. Jag vet inte om det är den senaste, men den kommer idag tror jag i alla fall.
Senast på sidan,
ja. Kungligheternas vardagslux. Madeleine i keps och Sofia i sandaler. Redan här så kan jag ju knappt bärga mig. Vad kommer komma härnäst? Det är en bild på kungen när han har en liten hatt på sig. Och
i ingressen till nästa artikeln så också frågan om man kände igen dem. Och det är bara kungen i en vanlig kostym som gör en liten lätt grimas. Om man känner så här. Ja, jag kan se vem det är faktiskt.
Han har ju en hatt på sig. Jag tänker att det är lite den här, som att ta på sig en lös mustasch och så här, nej, jag är...
Jag ska ha en krona på mig.
Jag är kul den 18 Gustav.
Den ultimata förklädaren.
Mm-hmm.
När var de här på sig då? Ska vi läsa lite ingress här då? Det, när våra svenska kungligheter är lediga klär de sig som vem som helst. Nja. Det är nästan svårt att känna igen dem. Nja. Och bakom mörka solglasögon och neddragna kepsar. Det är så här The Marvel Cinematic Universe way of hiding out. Captain America alltid på sig en baseball cap och så här solbriller, så känner ingen igen honom.
Clark Kent på sig på glasögon och då syns det inte. När kungen på sig en hatt så ser han inte längre ut som
bär. Vart är kungen vägen? Hela hovet börjar springa runt i panik och bara, vart är han? Vart är han? Och han bara, men... Ja, det är jättefort och bara, jag var här hela tiden.
De kanske bara spelar med för att...
Han har gjort det här sedan han
var. Var är kungen? Var är kungen någonstans? Var är kungen? Har du sett kungen? Jag har inte sett kungen. Så står han där.
Ska han lägga sig i sin pyjamas. Är nu en bra dag, Carl? Är nu hovtjänare, säger man. Lurade. Glöm frasande siden och glittriga paljetter. När våra kungligheter är lediga är det tights, praktiska shorts och kepsar som gäller.
Mm-hmm.
Nu ska de lista några vardagliga kungliga looks här.
Mm-hmm. Som gör man nästan inte kan känna igen de svenska kungafamiljen. Alltså, det är väldigt stort nästan.
Ja, det är precis som att Lena har tydligen flyttat till pensionärssemesterorten Florida, vilket jag inte kände till.
Ja, men det är väl hennes man är det därifrån, va? Eller,
är det så?
Hennes man är ju amerikan i alla
fall. Är han som är Tihi, den klassiska?
Vet inte, Chris O'Neill.
Ja, Chris O'Neill, ja. Jo, men det var han, exakt. Brittisk-amerikansk affärsman någonting, va?
Ja, säkert, ja. Men hon bor ju numera i, hon har ju sitt nya lyx. De beskriver det som hennes nya lyxliv i Florida. Jag tänker, om det här är lyxlivet, hur var det då i...
Hon kom ju ut från en sån här väldigt vanlig butik här i yogabrallor och ett linne. Och man får ju vad de säljer liksom, hon har på sig vanliga kläder. Men jag vet inte riktigt vad så här lyxlivet är. Hon är ju liksom en prinsessa.
Dessutom så är ett par mörka solglasögon en självklarhet för att inte bli bländad.
Jag kan inte argumentera emot att det är en självklarhet. Det är lite vad de är till för.
Ja. Hon har alltså på sig jogginglinne och typ tights när hon inte ställer upp på typ Nobelmiddagen eller vad det är.
Man får också göra på när hon och, det här är intressant för mig, jag jobbar som förskollärare.
Mm.
När hon och Chris skulle lämna Lenore, jag visste faktiskt inte att det fanns en kungafamilj som hette det, för att det är det. Eller visste, kungpodden, vi kan allt.
Ja, vi kan allt.
Glöm det, scratch det.
Vilken är din favorit, prinsessa?
Madeleine, hon ser så ledig ut. Men hon har en känsla för hur man ska inte få sol i ögonen. Så det kan jag uppskatta med henne. Kan relatera det till mig själv.
En praktisk kvinna.
När hon och Chris skulle lämna Lenore på förskolan i alla fall, så har de klädda i tunna dunvästar, och även där såg vi prinsessan i sitt favoritplagg, träningstajtsen, utropstecken. Och här kommer de faktiskt och puttar ett barn i en barnvagn på väg till en förskola. Det är rätt sjukt att de har, eller en så här vanlig kommunal förskola, tror du? Eller?
Tvila på det, jag tror det är en privatskola. Mm. Jag kan också säga att så fort Chris är ledig så passar han dessutom på att knäppa upp några skjortknappar, och slipsen slipper han gärna.
Han är nästan som jag.
Ja.
Jag känner igen mig där.
Jo, verkligen.
Jag slipper också gärna.
Jag har ingen slips på mig just nu.
Nej,
jag
men det är för att
jag slipper gärna den.
Nej, jag är... Var det det starkaste skämtet i Kungsbadens historia kanske? Det roligaste. Och för att du är tillbaka i Göteborg, så det bara sker direkt.
Prins Daniel däremot, han är ju, bor ju fortfarande i Sverige.
Mm. Han, men han är också lite man av, han är lite man av folket också, så han, man, här borde man inte vara förvånad.
Nej.
Han kan vara gymägare, va?
Mm. Han är född i Örebro faktiskt.
Ja.
Uppvuxen i Ockelbo.
Ockelbo.
Mm, jag har en sommarstuga där.
Aha, så du är nästan gift med kungafamiljen.
Jag är nästan en del av kungafamiljen.
Det är väldigt mycket kredibilitet på vår podcast.
Exakt. Daniel, han är på semester på Öland. Och vad gör han där? Jo, han spelar golf.
I en pikétröja. Chinos.
Mm.
Det, jag har aldrig gjort det, så jag känner inte igen mig. Men det, för han är det ju folkligt, för att han går bara, det är en vanlig man som går lite uppåt på något sätt.
Mm.
Så vi ser om Madeleine faller ner till oss, så är det en av oss som går upp lite och möter halvvägs.
Ja, precis. Han spelar i pikétröja och chinos, och så är golfhandsken en självklarhet. Enligt,
när han spelar golf.
Han spelar ju golf.
Jag har aldrig spelat golf, man kanske inte får spela golf utan golfhandske. Kanske det var självklart.
Ja, och prinsessan Sofia har sandaler på sig.
Ja.
Det här är så otroligt svagt.
Carl Philip och Sofia klär sig alltid avslappnad under sina semestrar. Så en stamtidning får lite jobba på sitt korrarbete här, känner jag. Men...
Och även under lediga dagar företräder även Carl Philip den uppknäppta pikén. Och vita shorts är också en favorit.
Vet de att det är en favorit?
Jag vet inte.
Jag sitter i Svensk Damtidning här och bara gissar.
Sofia har söta sandaler på sig tydligen. Ja, det är ju mest... det går vidare lite här med andra kungen. Men det vet
får vi inte. Avsluta här med själva knugen själv?
Ja, det ska väl... Vi går ner till honom direkt.
På slottet Stenhammar trivs kungen som fisken i vattnet. Men nära till djur och natur kan han koppla bort de kungliga plikterna och bara slappna av. När kungaparet åker upp till sitt weekendslott brukar hans majestät, skrivet i versaler, det är bra, ofta klär sig i ljusa kavajer, tweed och det är ju inte... Det är jätteavslappnat kanske, men det är väl ganska... Men jag bara, vad är... Jag vet inte varför jag väntade med mer av så här content i slutet av den här meningen, men när kungen får ta upp till vilket slott brukar han som ofta klä sig i ljusa kavajer, tweed och hatt.
Ja.
Och så är det en bild på när han står i en kavaj och tittar på ett litet glas eller någonting.
Ja, titta på ett tjockt glas i det, Tomma.
Oj, jag supar. Han är det vattenprov eller någonting, är det inte det?
Ja, det kanske
är. Han kollar om vi fortfarande har vatten i Sverige. Och han bara, jag, konungen, säger att...
Fortsätt. Jag tycker det är synd att kungen får så lite uppmärksamhet i hela den här artikeln. Det är mer fokus på de här yngre.
Ja, och de är bara klädda så här generiskt ungdomligt typ. Jag vill ju se lite när han har så här sin dadbad typ liksom. Mm. Slappnar av lite mer som en skön gubbe typ.
Precis, jag vill se honom i uppknäppt piké.
Det är också kungen som är bäst karaktär i kungafamiljen.
Ja,
det är han som är lite rolig att höra prata så här. Jag gillar honom.
Jag tror utan tvekan att han är den som är roligast att umgås med också.
Ja,
alltså så här, om jag skulle välja en person.
Bland annat får man gå upp på strippklubb och ta samröre med frustrerade och sånt där.
Men det väcker ju, alltså alla andra verkar ju skittråkiga.
Mm.
Ja, det var väl allt för
vårt stående inslag, bevakningen av Svensk Damtidnings bevakning av kungafamiljen.
Exakt.
Bra.
Vi behöver en jingel till det här.
Ja, ska det ha snärtiga namn? Nej, vi ska ha precis det namnet. Jingeln ska vara exakt så. Victor, we'll work something out.
Nice. Var är vi någonstans? Var lämnade vi den svenska kungen i förra avsnittet?
Vi lämnade ju Emund Slemme / sämste / gamle.
Emund den sämste någonsin.
Ja, Emund.
Emund, snälla, låt mig bara bli ihågkommen som något annat än gammal och dålig.
Detta påminner mig om en ganska populär memsida jag följer.
Ja.
Kan jag ju prata lite om den sen. Ja. Men om någon har hört talas om...
Ettetals mems för välsaliga unge svens.
Är en memsida som du och jag har upptäckt. Eller memsida ska sägas. Mycket kvalitativ, den ligger ganska nära den här poddens ämne. Shout out till dem som har gjort den.
Ja, vilka kungar det
är. Jag vet inte om man kan höra ljudeffekt från en wink med den här, men det är i så fall kommit två gånger nu. Vad sa vi från
det? Ja, vi lämnade alltså Emund den gamle / Slemme. Och vi tar vid direkt efter honom med mannen som ger våran nya ett namn, nämligen Stenkil eller Stenkil eller...
Ja, Stenkil va. Ja, det måste vara rätt. Men jag kommer nog säga Stenkil som för jag är dum i huvudet, men det, men Stenkil är rätt i alla fall.
Mm.
Stenkil är ju lite lustig person då va, som så många andra under den här tiden innan det börjat komma så mycket inhemska svenska källor, så man kan inte riktigt veta exakt vem det var, man vet att han har funnits, men det är vem han var barn till och så delsvirande. Det mest troliga i alla fall är att han hade någon koppling till Emund Slemme själv, att han var i hans hov är väl lite för tidigt för att säga, men hans gang i alla fall, hans crew, hans entourage.
Han var någon slags rådgivare slash jarl slash kompis. Snubbe. Ja, men typ. Det finns ju vissa källor som påstår att Stenkils mor var gift med Emund Gamle.
Mm. Det som vi vet om honom, det är att Adam av Bremen nämner honom då i sin krönika om Bremenstiftets historia. Där pratar han om honom som att när Emund Slemme, sämste bitch Emund, driver ut alla de sköna tyska biskoparna, då bäst Stenkil gråta och springa med dem och gråta för att det är så hemskt att de blir utkörda, för att han är så bra kristen, en good boy helt enkelt.
Han hade på känn vilket lag som han skulle heja på i det långa loppet kanske.
Ja. Och det kan man väl ta lite om honom då, att han är ju rätt kul. För att jag har läst rätt mycket Spåren av kungens män, Maja Hagerman, en bok som jag har förut. Väldigt bra bok, jag rekommenderar den här nivån.
Om vi ska sätta en, vi målar en bild här för våra lyssnare. Stenkil. Den enda beskrivningen jag hittade om hur han såg ut sa att han var storvuxen, fet och tung. Och en stor dryckesman.
Som var bara ett jävla alkis.
Han var fet och gillade alkohol. Jag menar, vem kan inte identifiera sig med det egentligen?
Ja, det är ett folklig kung, jag säger.
Ja, verkligen.
Han har drömmat the people.
Mm.
Men i alla fall, det som är lite kul med Maja Hagerman i hennes beskrivning här då, att Adam av Bremen berättar att Stenkil fanns runt Emund Slemme runt år 1060.
Mm.
Och Stenkil blir då kung 1061, så det är väldigt nära på. Och det är när den här biskopsdelegationen från Hamburg-Bremen under förödmjukande former sjasas iväg från Sigtuna. Då är det hur Stenkil beskrivs, hur han gråtande följer efter de bespottade kyrkomännen när kung Emund och hans huvudlöse biskop Osmund, alltså det är den här icke-tyske biskopen som Adam av Bremen verkligen hatar, när de har kört iväg dem. Men de beskriver rätt kul då, för att Stenkils tårar måtte dock ha torkat rätt snart, för när Emund dog samma år lyckades Stenkil själv ta över tronen och gifta sig med kungens dotter, alltså Erik Segerkjells barnsbarnsbarn. Och det roliga här då är att då har ju Adam av Bremen väldigt stora förhoppningar på att nu kommer vi tillbaka och vi har den här sköne Stenkil.
Ja, our man is
Our man in Sigtuna.
Precis.
Om de nu var i Sigtuna över det här laget. Men han, de har beskrivit hur Stenkil med sluga ord lyckas övertala den nyutnämnde Sigtuna-biskopen Adalvard att ställa in sitt anfall mot hedningarna. Och de hedningar som syftas här på, det är mer specifikt hedningarna i Svealand.
Uppsveerna framförallt då.
Ja.
Runt Uppsala, Sigtuna.
Precis. För att det är liksom ett seglivat hedningarfäste. Hela Västergötland är ganska stabilt kristnat, Östergötland med. Men de måste liksom göra upp här. Men han har lärt sig lite av sina föregångare att man kan inte bara gå in och slå ihjäl alla de här, för det går inte. De kanske är för bra, jag vet inte vad det är.
Man blir inte så poppis.
Han blir inte poppis är väl också en grej. Det blir svårt att vara kung över Svea när man ska slå ihjäl dem allihopa och bara lyssna på min nya gud, han är mycket ballare.
Det kommer väl vara, vi kan lägga till det här också, det kommer vara i det här avsnittet en del snack om definitionen av svenska, för vi kommer prata ganska mycket om uppsveerna eller svearna och västgötarna eller väster.
Och vad som skiljer dem från östgötarna, vilket är det ännu oklarare.
Precis, men vi har ju ett ganska uppdelat Sverige. Det är ju framförallt då det här kristna Västergötland och det hedniska Svealand kan man väl säga ungefär.
Det som är kul med Stenkil är att han är ganska feg liksom. Det är inte, han låter ju inte, han säger sluga ord, men snarare så här: när den fromme kung Stenkil hörde att denna avsikt hos Gud hos Guds bekännare med det ogillande omtalades bland folket, alltså avsikten att slå ihjäl alla, slå ihjäl alla hedningar, det omtalades ogillande bland folket. Då fick han dem att med sluga ord avstå från sin avsikt. Hans sluga ord då, nu läser jag sig från Adam av Bremens krönika. Han försäkrade nämligen att de genast skulle bli dömda till döden och att han själv skulle bli avsatt, eftersom han släppte in ogärningsmän i landet. Vilket också är så här som har hänt alla som har försökt innan. Och det är så här, med sluga ord direkt från djävulen berättade han att det kommer inte gå. Vi kommer döda av en ond mobb. Adam av Bremen var så här, sly move there.
Han kommer ihåg historien. It must be some kind of magic.
This man is obviously a Satanist.
Ja, men han var bra på att skjuta pil, Stenkyl, tydligen.
Ja.
Så pass bra att det syns fortfarande hål från hans pilar i hans borgar. Vad fan var det?
Nu hör jag, Ante, att du refererar till äldre västgötalagen. Nej, men en central källa för mycket av de här berättelserna, det är två saker. Det är Härvararsagan och så är det den äldre västgötalagen som skrivs på 1200-talet. Lite mer än 100 år efter att det här sker då. Och där, det är så på cool fond, det låter så här: 50 varsten killkonunger, han älskade de västgöthi umfram alle de män i hans rikki varo, och han var goder, skitteri och stärker. Det låter väldigt coolt. Sen läser man på svenska, det låter så här: Femte var konung Stenkil, han älskade västgötarna framom alla de män som i hans rike fanns, och han var en god skytt och stark, så att än står hans skottmärken kvar i levene, som några fästningar bor i. Ett kallas konungasten, ett annat står vid konungasled, konungsledstolpe. Jag läser som konungasledstolpe. Det är inte ett ord. Ett tredje på Ståndsberget. Och västgötarna gladdes åt honom så länge hans livsdagar varade. Det är inget fel med det här. Jag tycker bara att det låter så lustigt. För att man läser det första så låter det som Sagan om ringen typ. Och när man läser, bara, han var riktigt stark, bra på att skjuta. Det låter så banalt alltid.
Och det var ännu bättre med att de bara, ja, han gillade skötarna. Och de gillade honom. De gladdes åt honom.
Det låter så banalt.
Då, det här har vi alltså liksom urfaden till den här stenkinska ätten. Som tar vid kungakronan där 61, tidigt 60-tal, 1060-tal. Och börjar upprätta den här biskopssäten i bland annat Sigtuna och Skara, va? Och Harald Hårfager var tydligen, enligt Stenkil själv tror jag, morfars farfar till Stenkil. Alltså så ska Stenkil ha haft någon slags koppling till ynglinga ätten. Sen är det frågan om han faktiskt hade det på riktigt, eller om det var något han hittade på för att ha någon slags legitimitet som kung. Ja, annars vet jag inte. Han hamnade i en konflikt med Harald Hårdråde, norska kungen, 64-65.
Och det är rätt coolt då, för att det är samma Harald Hårdråde som 66 utkämpar slaget vid Stamford Bridge, som är när nordmännen för sista gången får pisk i England.
Han får däng.
Ja, och det brukar ses som slutpunkten på vikingatiden, att alla de här utomnordiska befästningar man har börjar liksom försvinna.
Så här lämnar vi så att säga vikingatiden, för samma år som Stenkil dör, 1066, så dör också Harald Hårdråde, och då dör också vikingatiden.
Sad. So sad.
Handet på hjärta där.
En kungpodd honör.
Ja.
För vikingatiden.
En tyst minut. Sen, om vi går in till nästa som faktiskt inte är Stenkil, men han ändå håller på runt den här tiden. Och vi kan redan börja med att enligt vissa källor så är Håkan Röde en frilloson till Stenkil. Och frilloson, det är alltså typ tjejerna, frillorna. Tjejer som han ligger med som inte är hans fru. Och han ska då ha fått ett barn med de här, vilket han tar var väldigt, väldigt vanligt.
Om man har sett Game of Thrones så är han the bastard.
Exakt, det här är en bastard. Huruvida faktiskt Håkan Röde var en filoson till Stenkil eller inte, det vet vi inte. Det är också, det hjälper inte direkt att enligt vissa kungalängder, bland annat Västgötalagens kungalängd, så placeras Håkan Röde innan Stenkil. Och det låter ju otroligt om han skulle vara son till Stenkil.
Eller så var han så jävla grym då bara, att han liksom fick såhär, cucked by your own son.
Ja, kanske, Håkan Röde bara, out of my way dad.
Out of my way old man. Jag har en nya idé. Jag tror att det som apputveckling. Jag kommer verkligen resa det här kungariket.
Det var han som införde Voice, de här elmopederna i Svea och andra heta saker som...
Han bara, okej, vi kan släppa det här med kristendomen lite grann. Vill du bli en voy hunter? Det är ett schysst gig för dig som mitt i livet. Är på väg någonstans.
Ser det inte som ett jobb, ser det som ett spel.
Det kanske blev avsatt som
expert. Ja, precis. Tillbaks till 1000-talet. Han var först kung i endast Västergötland och sedan över Uppsala också. För att han lovade att fortsätta blota. Det är ganska mycket av de här kungarna som förlorar sitt fäste och sitt stöd för uppsvearna så fort de nämner att kom igen, vi kanske inte ska blota. Och då blir det så här: ravel, ravel, ravel.
De får man inte önska sitt land. Får man inte önska sitt blod.
Jag blodar väl så länge jag tycker det är kul.
Men de säger ju att det är så många oskyldiga som visste i huvudet för de här bloten. Ja, yeah, de snäga. Jag blodar väl så länge jag tycker det är gott.
Det är bra att uppsvearna här står på skånska.
Alla sköna människor pratar skånska. Så
det är faktiskt sant. Håkan Röde då, i alla fall. Vi vet inte riktigt när historien den är. Var han innan Stenkil, var han efter Stenkil? Däremot så finns det en sten som heter Håkanstenen, som enligt Wikipedia här, eftersom att vi är professionella seriösa män, så använder vi Wikipedia. Det är den första gången som ordet konung och ett konungenamn är dokumenterat i en inhemsk svensk källa. Det nämns alltså en kung Håkon, och då tänker man att det kan vara Håkan Röde. Varför tror du att han heter Röde, Anders? Quiz time.
Jag ger dig
3-4 alternativ.
Okej.
1. Han var socialdemokrat.
Okej, jag har bestämt mig. Jag läser mannen då.
2. Han hade rött hår och rött skägg. 3. Han drack så mycket så att hans näsa var röd jämt.
Nice.
4. Det var han som började måla runorna med röd färg.
Oj. Det leder på slutet eller låter det så. Nej, vänta, fan vad pinsamt. Tänkte jag övervägde alternativet. Det är någonting man gör efterhand för att belysa att de var där. Jag har pluggat vikingatida historia och jag började överväga om det var du kommer inte klippa bort det eller? Socialdemokrat!
Han hade rött hår och rött skägg.
Det var den enkla.
Jag
fick en curveball från mig där.
Det var inte så att han blev kung och så sa han, vi ska utse en minister som ska titta på det här.
Vi kan inte fortsätta få våra kungar bli ihjälslagna av arga hedningar i Uppsala. Bara, vi har tillsatt en utredning. Vi ska göra en samlad bedömning om varför de hugger huvudet av oss när vi försöker få dem att sluta hugga huvudet av oss.
I och med januariavtalet så har vi kommit överens om att vi kommer tillsätta en utredning för att se om blot verkligen är rimligt.
Ja, det okay. Kanske mer är det att uppsvena är liksom den arga oppositionen och sen västgötare och östgötare är typ Centerpartiet och sossarna som bara
typiskt,
liksom,
typiskt rödingar va? Bara typiskt sossar.
Allting. Man bara konspirerar mot enkelt folk.
Okej, okay. Håkan Röde, han dör 1079 tror jag.
Han kallas han för Håkan Döde. Tack mycket.
Håkan Döde. Han dör 1079. Här blir jag förvirrad, för vi kollade på en väldigt trevlig sida som gick igenom olika kungar i Stenkilsätten bland annat. Vad heter den här sidan?
Vi kan faktiskt tipsa om vadbring.com. Det är alltså så här, den anger inga källor och jag har ingen aning om, men det är en väldigt trevlig. Den har fan av historia som har gjort en ganska trevlig sammanställning. Väldigt pedagogisk sammanställning av vilken ordning kungarna kommer, lite kort om dem. Vilket man kan kontrollera vad som stämmer och vad som verkar vara fattares egna hot takes.
Här i alla fall, han nämner efter Håkan Röde de två Erikarna. Däremot så dör de 1067. Så jag gissar på att det här är några som håller på att försöka ta tronen efter Stenkil. För det är ju ganska många i Sverige som kämpar om att få någon slags kungamakt eller någon politisk makt efter att Stenkil dör. På Wikipedia så refereras de här två Erikarna som Erik och Erik. Det är deras Wikipedia-sida. Låter som ett pojkband från slutet på 90-talet. Båda de här två gör anspråk på tronen och man har i efterhand, vad jag har förstått, konstruerat en slags myt. Jag tror att det är Adam av Bremen framförallt som får stå för den här myten. Där man, de har gett namnen Erik Stenkilsson och Erik Hedningen. Inte så jättesubtilt namn på den andra. Man kan gissa varför han heter så. Okej, jag ger dig 4 alternativ.
Ja, man kan gissa.
Ja, det påstås alltså att Erik Stenkilsson var son till Stenkil. En kristen som då alltså fick stöd av västgötarna, det vet jag inte. Medans Erik Hedningen, som han samregerade med, troligtvis kanske, hade mer stöd av uppsvearna för att han var, hör och häpna, hedning.
Ja, den återkommande röda tråden här, alltså konflikten mellan hedningar och kristna går väldigt hand i hand med konflikten mellan västgötar och svear.
Ja, han fortsatte vara kung över uppsvearna helt enkelt för att han lovade att ja, men det är okej att vi blotar. Men enligt historien då så ska de ha blivit fiende till slut och ha mördat varandra i ett stort slag 1067. Det betyder alltså att de dog innan Håkan Röde. Så var de här befinner sig i historien vet inte riktigt.
Mystery King och Håkan Röde.
Mm-hmm. Det här har ju varit lite sidospår. Två stycken som troligtvis inte har någon ordentlig koppling till Stenkil. De är inte med i den officiella kungalängden.
Spekulativa kungar.
Precis, men vi går tillbaks till Stenkilska ätten. För nu kommer vi in på den officiella efterföljaren till Stenkil, nämligen Halsten. Eller Halsten.
Halsten, Stenkil, son.
Halsten, Stenkil. Det låter som, vad fan heter det, när det är så här bilder och så ska man försöka lista vad... Heter det?
Har de memory?
Nej. Nej, det är så här, det är rebus. Rebus, ja. Halsten, Stenkil. Halsten, eller Halsten, han blev kung efter Stenkils död, enligt Adam av Bremen. Men han fördrivs efter en kortvarig regering. Varför fördrivs han?
För att man inte vill ha en västgöte till kung.
Mm.
Och det är inte kopplat till... Eller? För att det nämns att han har ett hedniskt namn då. Det kan jag inte försiktigt förstå hur man vet. Men vi vet inte huruvida han var hedning eller kristen. Så här var det bara rasism typ. Så man gillar att västgötar.
Ja, delvis. Det här är ju tidigt lite grann på den här splitten mellan uppsver och västgötar. Eller östgötar.
Jo, men här skulle ju i sådana fall tyda på att det inte bara var religiöst.
Nej, precis.
Det skulle det också kunna vara utanför det liksom.
Ja.
Fuck västgötar.
Mm.
Och då kan jag säga, fuck er sver. Jag kan inte skämmas för den jag är.
Ja, ni blev kristna tidigare i alla fall.
Ja, just det. Jag är mer liksom civiliserad än alla våra. Om vi har några svea lyssnare så bara sluta lyssna. Jag vill inte ha det.
I Västgötalagens regentlista så sades det att Halsten var hövlig och glad. Och när helst ett lagärende lades fram för honom så dömde han rättvist.
Det låter som en bra kan.
Ja, det låter väl trevligt va. Det känns som att han borde, det borde finnas mer info om Halsten än vad jag hittade. Han verkar mest ha varit typ rätt schysst men ändå inte omtyckt av någon jävla anledning. Han dog 1084. Men han var kung bara 67 till 70.
Mm.
Så det är bara några år där.
Väldigt så här korta, turbulenta...
Mm. Hela den här perioden, vi pratade om det här innan vi började spela in. Hela den här perioden är ju knappa 60 år. Är det inte så? Mm. Lite beroende på hur man räknar.
För det här är också lite förvirrande att Halsten säger man då ska ha varit 67 till 70. Men... enligt äldre västgötalagen så ska han ha varit efter Inge den äldre. Men modern forskning säger då att det är tvärtom.
Mm.
Att det är Inge den äldre först och sen Halsten. Men okay. Att Halsten är en slags mellankung då, för Inge den äldre regerar jättelänge.
Ja, Inge den äldre kommer vi komma till rätt snart. Han är ju en långvarig kung.
Ja, jag vet kommit till helt enkelt.
Ja. Som vanligt med de här så är det väldigt svårt att förstå ibland vilka som var kungar när. Jag tror att det också har att göra med att det helt enkelt var folk som var kungar samtidigt över lite olika områden. Och ja, vad innebar det ens att vara kung vid den här tiden? Det innebar typ att man...
Ja, det är väl klassiska, man brukar säga att man var kung över människor, men man var inte kung över land. Exakt. Vilket kanske också under den här tiden långsamt börjar förändras lite grann. Men det är verkligen att du har ett rövargäng och vi får protection money från de här, ni får protection money från dem. Det är ganska flytande.
Mm. Yeah. Men uppsvearna behöver en kung efter Halsten. Jag går och tar lite kaffe, så vi tar en kaffepaus här. Nu blir det kaffepaus. Det är Anders och Ante efter pausen.
Nu blir det kaffepaus.
Kungpodden.
Anders och Ante.
Uppsvearna behöver en kung efter Halsten. De fördrev honom och sen bara, men vänta, nu har vi ju ingen kung.
Och då satte de sig bara ner på marken och bara slutade leva tills det kom en kung. Så var människor för den tiden.
Exakt, de behövde någon som styrde lite.
Så är vi nu med egentligen. Om svensk damtidning hade slutat skriva och hana på sig till vardags, då hade vi bara satt oss ner och bara, ja, nej, för jag vet inte riktigt vad jag ska.
Lever han är död, vi vet inte. Svensk damtidning rapporterar inte längre.
Då får vi sätta Sverige på paus.
Ja. Till nästa avsnitt så ska vi se till att få en prenumeration på svensk damtidning så vi kan.
Definitivt.
Okej, men uppsvärarna får tag på en ättling till den legendariska Rörek, eller Rurik, den första tsaren.
Så den här sidan menar ju då, de använder termen tsar, men det är ju anakronistiskt. För tsar kommer först med Ivan den förskräcklig, tror jag. Det är ett anspel på tsar, att de är cesar, kejsare.
Han var en verklig man. Han gjorde som han ville. Gör om det om du kan.
Är det någon sång här?
Ja, det är en Cornelis-låt.
Ivan den förskräcklige, han var en märklig man. Han gjorde som man ville, gör om det om ni kan. Han hade vilda vanor, han ställde höga krav. Och den som kritiserade högs huvud utav.
Ja. I alla fall, och det är ju med att bisans kollapsar och då ska de åberopa att de är arvtagare till det och bla bla bla.
Ja, men han är fel kung nu. Det går för långt.
Men Rörek Rurik, som Arne Gårdska är släkt med, han är ju då inte tsar, utan han är vad man brukar kalla storfurste på svenska. Men han är på, jag tror den ryska termen är knäs. Och anledningen till att han är knäsbror, han är kaosturken i Kiev. Men, och anledningen till att jag autistade mig om det här är för att jag skrev en uppsats om det här när jag pluggade. Mm-hmm. Och det är rätt intressant historia allt det där. För att typ Kievan Rus, alltså Ryssland, proto-Ryssland centrerat runt Kiev, är liksom en, det är en massa infödingar som bor där. Det kommer ner en massa antagligen svenska vikingadudes och börjar bygga en koloni. Och att man då på ett sätt skulle kunna se det som att Sverige grundar Ryssland då. Och det har varit en sån här stor historieskrivningsfade, att man i Sovjetunionen inte kunde köpa det. Och det var särskilt en konflikt med att det blev någon sån här germanism liksom. Att det skulle vara nästan så här arier var tvungna att komma och slå lite vett av de här slavarna. Det fanns den ideologiska liksom klangen i det. Och då ville man hitta motbevis på att nej, det var liksom ryssar through and through.
Unga jävla svennar.
Nej.
Det var ingen jävla sossar.
Och att det stämmer ju antagligen det här med att det var svenskar. Men det var väl lite att så här, Västeuropa, eller snarare germanister, hade grävt sin egen grad. För man hade varit så jävla kaxig om det liksom, att det var den här mästarrasen gjorde det och det och det. Och sen när den här konflikten är över så kan man lite mer sunt säga att ja, det var inte mästarras, men det var bara det som hände. Men då har man liksom satt sig i den situationen. Man har varit så jävla kaxig och taskig om det. Har haft ganska stort krig om det. Det var lite svårt att glömma.
Ja. Det var någon konflikt där.
Ja, det så var någonting med att de skulle förinta alla ryssar i hela världen och döda deras hundar.
Vi svajar av för ämnet.
Vi svajar av jättemycket. Men det är intressant i alla fall. Men Arnold Gårdske då, man ska inte tro att det är en ryss nödvändigtvis.
Ja, vi har inte sagt, vi har inte ens nämnt hans namn tidigare. Arnold Gårdske är alltså den människan som uppsvearna hittar, som ska ta över
kungaposten.
Nej, vi har bara sagt att han var ättling till Rörek.
Välkommen till dispositionspodden.
Ja, han som uppsvearna alltså hittar på något sätt är Anund Gårdske. Anund Gårdske. Gårdske.
Gårdske, va?
Gårdske.
Att han är gårdig typ.
Det är jävligt många så här namn här som jag inte kan uttala.
Nu blir det lite killgissningspodden här. Jag tänker att Gårdske, att han är gårdig.
Han är väl från Gårdarike, va? Alltså Ryssland i princip. Han är alltså släkt med den som vi tidigare kallade för första tsaren.
Men det är därför jag tänker att det är som liksom typ svenske liksom. Att han är från gården, han är Gårdske.
Ja, det kanske är. Gårdske vägrade blota vid Uppsala. Anders, det är fri alternativ. Vad händer? Vad händer när man vägrar blota i Uppsala? Nej, jag tänker inte ge några alternativ.
Jag gissar på att de jagar iväg honom med stenar.
De jagar iväg honom. Så de lyckas importera en jävla kung från Ryssland. Och sen bara, fan gött, det ska bli med lite blod nu va. Och kungen bara, vad?
Vi är i Russia.
Kungen står där och så här, precis håller på med sitt så här kors som han tecknar över kroppen. Och bara, vad? Båt? Vad är det båt?
Det är också att de inte har träffat såna här, så här ryska kompisar på jättelänge. Och bara, men de var så jävla sköna, du vet. De bara kunde plundra och bara så på den gamla goa jävla tiden. Så bara, kom hit nu, fan, Anund eller vad det heter.
Sokan.
Jesus var med er. Förfölj alla bögar.
Jag tänker att när de ville blota så sa han bara, soka blot. Och sen så sprang han där. Okej,
jag
tvingar in den där. Den ska in där.
Tvingar jag skaka pivet lite med det.
Ja, de lyckas importera en kung från skitlångt borta, men 5 år senare. För de påstår ju här att var 9:e år så är det ett stort blot i Uppsala. Mm-hmm. I Uppsala tempel som brasklapp antagligen aldrig har funnits.
Nej, men det, Uppsala hade ju någon rituell betydelse. Men det fanns antagligen inte tempel och bla 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 bla.
Var 9:e år tydligen i alla fall så blotar man i Uppsala. Och den här kung Anund, han har missat det här senaste blotet med bara några år. Så han hinner regera i 5 år tills det är dags för det här stora blotet. Så jag tänker,
och du har ingen fråga.
Eller så tänker jag att det är så här, ja men om 3 år så är det stort blot, eller hur? Och kungen bara,
ja, ja.
Ja, det blir roligt.
Då ska vi verkligen Dansa honky tonky. Ja, nej, ni gör inte det på min tid hela tiden, du vet.
Det blir den här scenen i 40-year-old virgin när han ska förklara hur en kvinnas bröst känns.
It's like bags of sand.
Exakt.
Och det är inte riktigt bra blåt det, va?
Det jag tycker det är så jävla
det är så nice att tänka på Jesus, va? Jag menar på demoner.
Och Odin Freja. Ja,
så står han där år 9 all stage fright och bara med en kniv mot typ en ung och en gets hals och sånt där och bara kom igen, kom, kör han bara,
ja, du vet vad man gör, va? Du sa att du visste vad man gjorde. Jag vet
blåta varje dag, rock and roll, blåta riktigt rolig.
Ja, han lyckas undvika det här i 5 år. I 5 år lyckas han säga, lyckas han ändra samtalsämnet så fort blod kommer på tal. Ja, det är dags för blod. Ja, du, tät, chai, färdigt snart. Vi måste planera blodet också. Ja,
Riktigt bra.
Ja, Amund Gordske dör till slut också, eller han blir vägjagad. Jag vet inte vad som hände. Jo, enligt vissa källor så drar han tillbaka till Ryssland. Jag tänker att det kanske var skönt för tacken.
Jag kan tänka mig att så här, mycket kallare Kiev och mycket yngre rik, allt var lite kast. Han var så glad att få bara komma till någon slags så här glassjobb liksom. Jag ska bara, du vet, de här dumma svenskar. Bara leva levet Uppsala. Men är de inte hedning? Du bara skapar problem. Vi läser. Jag känner kille som känner kille. Vi läser.
Jag lovar, fem år.
Titta vem som kommer till vart. Det passar nu, va? Inte så jävla roligt, va?
Jag tänkte säga någonting väldigt ryskt. Kom på något så här. Ah, nu passar det att äta borscht.
Kung podden är också Sveriges främsta kulturrasistiska podd. Men också Sveriges mest slöa kulturrasistiska podd. Det var bara, Ryssland, vodka, jag är kommunister. Var det skämt någonstans? Nej, men det var ord som man får nog tänka på. Bra. That's this.
När han lämnade Ryssland bara, jag ska aldrig mer äta borsch, jag ska aldrig mer dricka vodka. De bara, jag ger honom 5 år och han är tillbaka.
Mycket bra.
Well, well, well. Se vem som inte kunde hålla sig från borsten när Anund lämnade Svithjod till slut och åkte tillbaks till det här proto-Ryssland. Men efter honom så tar en son till Stenkil över större delen av Sverige.
Mm-hmm.
Och nu kommer vi till i princip en av de få faktiskt lite mer betydande kungarna i den stenkilsgatan, nämligen Inge den äldre.
Ja, Inge den äldre är egentligen den som är, alltså det är kul att sitta och skämta om borst och sådär, men ingen äldre egentligen den som är, alltså det är en väldigt historiskt signifikant kung. Det finns ganska mycket information om honom, har ganska många spännande saker. Och vi får nog prata om han ett tag, men bara för att summera lite vad som gör honom så stor då, det är att han är väl den som kanske som mest verkligen gör upp med hedendomen. För att han, när han väl kom till samma situation, 9:e år, kommer ska blota, och han bara, vet du vad, fuck you, nej, fuck you, kasta stenar, hela kommunen springer därifrån. Men då är det en person som historiskt kallas för Blotsven som trädde fram och säger att jag kan blota istället, kan jag vara kung. Blotsven är samma sak där, man vet inte, det är vissa som menar att det bara syftar på svennen som blotade. Alltså att det var en, hans namn och det bara var en svenne som blotade, bla bla bla. Men Inge den äldre är lite mer big dick energy än så, utan han ger sig inte. Han samlar ihop en här, kommer tillbaka, drar en Ingejald och bara bränner ner allas hus och hugger ihjäl Blotsven när han försöker fly därifrån. Och han lyckas faktiskt avskaffa bloten vid tinget i Uppsala. Och med det sagt så här, hedendomen fasas ut långsamt och det finns kvarlevor och bla bla bla. Men här kan man ändå säga något sånt, att det här var den kristnande kungen.
Ja, för Blotsven som alltså tar över efter Inge lite grann i alla fall, just över svearna. Han var Sveriges sista hedniska kung inom någon viss mån, kan man väl säga. Han var den sista kungen i Sverige som på något sätt fortsatte blota och tyckte att det var jävligt bögigt med kristendom, va? Enligt Wikipedia då, som sa typ att han tyckte att man skulle få tro på vilken gud man ville. Man bara såhär, det låter ju inte alls som det som
också projicera så här mångfaldsideologi.
Ja, verkligen. Men vadå?
Våga vara den du vill vara.
Blodsvän.
Hade du något efter det?
Nej, jag tycker att blodsvän låter så. Det låter så himla, det är en dålig kombo att ha den här liksom. Det är klart man får tro på vad man vill liksom. Tro på vilken gud du vill. Vad heter du? Blodsvän.
Varför heter du det? Jag här brukar halshugga kristna. Men alltså, de får ju vara kristna. Det var, då är det det här som händer.
Ja, precis. Bara de inte är kristna med mig, va? Ingenting mot kristna, va? Men de behöver inte vara kristna med mig.
Nej, just det. Mångfald möter apartheid.
Mm-hmm. Han ska också ha stenat ihjäl missionären Eskil. Ah. Under ett blot. Fett nice. Men blotsvän lämnar vi åt sidan, för han är inte så jävla intressant egentligen. Utan det är just, han är dessutom inte en del av Stinkisätten. Utan mm-hmm. det är Ingen den äldre. Och Ingen den äldre, han är son till Stenkil. Ännu en gång. Och han är också son till Emund den gamles dotter.
Mm.
Jag tänker att det går lite i släkten här att kallas för den gamle redan från början. Så Inge får, han föds och får namnet den äldre. Förlåt. Han ska vara ett gift med antingen eller både Ragnhild den heliga av Folkunga ätten.
Mm-hmm.
Eller Blotsvens syster Helena Torkilsdotter.
Ah.
Och med Ragnhild så skulle han då ha fått dottern Kristina Ingesdotter, vet inte vem det är. Och med Helena skulle han ha fått Katarina som sen gifte sig med Björn Järnsida, Margareta Fredkulla och Ragnvald.
Vad fan gifte han sig med Björn Järnsida? Inte de jättegammal?
Jag trodde det också, men enligt någon källa som jag läste upp så gifte sig Katarina med Björn Järnsida. Men Björn Järnsida är ju alltså, inte det en av typ Ragnar Lodbroks söner eller något sånt där?
Ja, jag får inte det här alls. Det, men är det den här, är det Vadbring som ni får en dålig recension, känner jag kanske? För att han tappar lite grann.
Möjligt.
Ja.
Jag tänker kolla upp det här nu. Jag tänker köra en sån här snabb inspelningsgoogling. Vänta lite.
Gustav den femte Adolf, bökungen!
Gift med prins Björn Haraldsson Järnsida av Danmark.
Okej, men den annan.
Det är en annan Björn Järnsida det här, helt enkelt.
Ja.
Björn Haraldsson Järnsida.
Mm.
Okej, okay. Tillbaks till programmet då.
Tillbaks till programmet. Men okay. Han är, det där med kristna, men det är ganska mycket som är signifikant med honom. Han är ju då Stenkil Ragnvaldssons son.
Mm.
Han regerar samtidigt med Hallsten.
Yes.
Hallsten dör, och man spekulerar om att det är ingen som skulle döda honom på något sätt.
Mm.
Och då tar han ensam över. Och hans regeringstid är jävligt lång. Över 20 år, sannolikt 30, skriver Maja Hagerman här då.
Mm.
Från omkring år 1079 till några år in på 1100-talet, kanske fram till 1110. Och det är ju, vi har gått igenom de här kungarna som är kungar i 2 år, 3 år och så vidare. Och ja. det är något som händer här liksom. Och det är att han lyckas kväsa, ja, han slängs ju ut från Svealand och kommer tillbaka och sådär, så det går ju inte i ett nafs. Men han lyckas ju på något sätt kväsa Svearna, och han håller en stadig kontroll över Västergötland där han har stort stöd. Håller väl också östgötarna i schack. Det är rätt intressant. Det grundas mycket kyrkor under hans tid. Och kanske mest så här coolt är att han är den första svensk kungen vi känner till som får, som han har skrivit, korrespondens från så hög nivå som från påven själv.
Ja, han får ju, påven skickar brev som är direkt adresserat till kung Inge.
Mm.
Som då
refereras till. Påve Gregorius är det.
Ja, han refereras till som kung över Västgötarna eller något sånt där, va?
Så här, Gregorius biskop, Guds tjänares tjänare, sänder i, vilket är, de skriver så bara första bokstäver i, alltså Inge.
Mm.
Svearnas ärorike konung sin hälsning och apostliska välsignelse. Mm. Påven uttrycker sig ibland så här rent felaktigt om vad som pågår i Sverige. Han verkar blanda ihop götar och svear rätt mycket. Ibland hanterar han som olika saker. Han har liksom ingen koll på läget på marken.
Han är rasist.
Vad man ska tolka det här som är väl snarare att processen har nu gått så långt att biskoparna har kunnat rapportera till centralort att nu har vi någon på marken som är stabil, som är fast, och vi kan börja liksom integrera dem.
Mm.
De kanske har varit någon slags testmedlemmar i kristendomen ganska länge i Sverige. Mm. Liksom. Men nu är det så här. Okej, påven, skriv standardbrevet till den här snubben.
De har varit Turkiet för EU. Och nu,
ja, precis.
Nu är de.
Ska Sverige få ansluta sig till katolska kyrkan? Ja. De är ändå det här jävla blotandet som har varit till slut. Once a heathen, always a heathen. Men han uttrycker sig lite kul och Gregorius skriver: under tiden uppmanar vi dig att i din vishet leda och styra det rike som blivit dig anförtrott i endräktens och rättvisans hägn, och outtröttligen sträva efter att bland annat bevara fred, lag och ordning, för att du genom omsorg om det jordiska må förunnas det eviga sinnesro. Och det här, som det här uttryckt, det är verkligen ett, det låter ju väldigt formellt liksom, att vi, jag då, som är Guds tjänares tjänare på jorden, anförtror dig, du har fått det här genom helt, det är helt rättvist, jag ger legitimitetsstämpel på att det är helt rättvist att du är kung, det är ordning med Gud, och att du ska bevara fred, lag och ordning, för att du genom omsorg om det jordiska må förunnas det eviga sinnesro. Mm. Här integreras ju han då i, liksom i en struktur med Herren i himlen, Herren på jorden, jag som mouthpiece för Herren i himlen, mm, legitimerar dig som Herre på jorden. Det är liksom, det blir väldigt integrerat i det kristna europeiska systemet här.
Det är ändå ganska talande, för att vi också, det känns som att vi har sagt det flera gånger, men vi börjar mer och mer komma till någon slags första riktiga kung över Sverige, eller vad man ska säga liksom. För det här är ju någon som är legitimerad av någon annan än bara...
Det är den första riktiga medeltida europeiska kungen liksom. Mm. Europa kommer till Sverige på något sätt.
Precis.
Men det är lite kul att han uttrycker sig: Gregorius biskop, Gud tjänar, tjänar, sänder sina älskade söner I och A, som är... Och då har han också missförstått då att A ska egentligen vara ett H, för det är halsen han pratar om. Missförstånd, han skriver A istället. Visigoternas ärorika konungar, sin hälsning och apostoliska välsignelse. Och det brukar antas att påven med det här menar västgötarnas, men man blandar ihop det med visigoter, vilket är någonting som kommer ett återkommande tema i svensk historia framöver.
Man blandar ihop goter och götar.
Ja, alltså det blir en grej typ på 1400-talet Sverige, att det är en så här svensk propagandaskrivning om sig själv. Mm. Att goterna antas ha kommit vara samma som götarna och varit de som rev Rom, och med att de gjorde det var de som utropade det här nya riket efteråt, och Sverige började göra sådana där grejer under Gustav Adolf, gör de sådana
så
där.
Helt enkelt så säger jag att det nya romerska riket bildades av göteborgare.
Hallå eller? Vin! Eller gott nog med räke!
Så även du, Glenn.
Är du Glennus?
Är du Glennus?
Men det är faktiskt så, man, nu hoppar vi fram några hundra år här, men det här är liksom, det här är bara att man på medeltiden got, göt, fan låter rätt likt. Okej, okay, enda logiska slutsatsen är,
ja.
Men det är även alltså icke-skandinaver som gör den här uppblandningen, mm, och som legitimerar det litegrann. Och det är någonting som Sverige under medeltiden kommer att tjata om ganska mycket, att det är via goterna. Goterna förstörde Rom och liksom byggde det här nya riket som kom efteråt. Och man gör massa sådana anspråk utifrån det.
Men om den här påven är tillräckligt korkad för att blanda ihop ett H och ett A, så är det så konstigt att han blandar ihop götarna och goterna. Men
lite så.
Checkmate Christians.
Oh shit, ägd.
Ateistpodden. Inge den äldre, tillbaka. Jag tycker återigen ta mitt ansvar och vara den här delen av Kungapodden som bryr sig om utseende och kläder och sånt där.
Mm.
Han ska ha varit 2 meter stor.
2 meter stor.
2 meter stor.
En ångest mot alla. Han hade sånt omfång.
Det funkar faktiskt, du vet, du säger det. För att,
det bara kommer så här, då står du och pratar och bara fan gud, det var hedning. Och så kommer en stor cirkulär skugga bara, åh nej, det är ingen äldre. Han kommer som en pannkaka talande ner från himlen.
Det är den där, du vet, scenen i Indiana Jones när han blir jagad av en stor stenbulling. Fast det är alla hedningarna som springer framför och så rullar han efter dem. Ja, nej. Men det är kul att du nämner det, för ingen den äldre ska ha deltagit vid något som kallades för Trekungamotmötet. År 1101 så ska han ha deltagit vid Trekungamötet. Där han skulle försöka sluta fred mellan den norska kungen Magnus.
Mm-hmm.
Eller inte mellan, utan med den norska kungen Magnus. Det var Inge den äldre, också kungen Magnus, och sen var det en dansk kung som inte skrivit upp vad han hette.
Mm-hmm.
För vem bryr sig.
Faktum.
Exakt. Och Snorre Sturlason beskriver i Inge den äldre som ståtligast av de tre kungarna. Men
kan man ju tänka sig, man har 2 meter där.
Men det är kul att säga det, för han har ståtligast av de tre kungarna med en stor stjärt som i Norge gav honom namnet Inge Bakbred.
Ja, just det. Det var här nämnde du lite i den programmet. Och att det också då blir så här, det låter som en diss som säger he's got no ass, ingen bakbred. Man bara, aha, jag tänkte inte på det. Jag menar bara att han har stor röv.
Ni som satt inte in om ett Inge, utan jag tänkte, okej. Inte det smartaste mobbing.
Missed opportunity.
Verkligen. Vad har vi mer om Inge?
Inge? Jo, nej, men det har visst det. Han gifte sig med en kvinna som heter Mö. Det är så roligt.
Det är roligt.
Han gifte sig med sin Mö.
Men det är roligt, för han ska ju också ha gift. Han var ju också gift med antingen Ragnhild eller Helena. Så han gifte sig med flera människor, antar jag.
Mm. Maja Hagerman menar att det var fel. Inges hustru lystrade inte till det oskuldfulla Mö, utan hette Helena.
Alltså han, ja, men då är det, det är samma då.
Ja, precis. Maja Hagerman som... menar att det skulle vara...
Det var det med Mö som han fick dottern Katarina som åkte tillbaka till tiden och gifte sig med en järnkyla.
Ja, sjukt. Jag tänkte att jag borde skriva mer om det i sagan. Bara. Och är vi uppe på en tidsmaskin den här tiden också. I alla fall. Man kan läsa lite ur det här, våra saga här. Det är ganska kul ändå. Kungen Inge gifte sig med en kvinna som hette Mö. Hennes brors namn var Sven. Ingen var så älskad av kung Inge som han. Och därför blev Sven en mycket mäktig man i Sveariket. Svearna tyckte att kung Inge hade förorättat dem genom att bryta mot gammal landslag. Den här ville ändra mycket som hans far Stenkil hade respekterat. På ett ting som svearna höll med Inge fick han välja mellan att antingen hålla fast vid gammal lag eller också lämna ifrån sig kungadömet. Då talade kung Inge och sa att han inte ville överge den tro som var den rätta. Svearna skrek åt honom, överröstade honom med stenar och drev bort honom från lagtinget. Det här är alltså Härvarar saga. Och Härvarar saga, de tillskriver då den här Sven, alltså hans svåger. Alltså specifikt personligt här då, för Sven, kungens svåger, stannade kvar på tinget. Han erbjöd Svearna att ställa till blot för deras räkning om de ville ge honom kungadömet. Alla sa det ja. Det är alltid sådär, det är alltid sådär. Alla sa nej.
Alla sa i kör bara.
Ja. Alla sa det ja till Svens erbjudande och han valdes åt till kung över hela Sveariket. En häst leddes fram på tinget, höggs i stycken och delades ut för att ätas medan offerträdet rödfärgades med blodet. Så övergav alla Svearna kristendomen, införde offren på nytt och drev bort kung Inge.
Och det här är alltså blodsvän?
Det här är blodsvän då som allt det här sker under. Och så det är kung Inge får fara iväg till Västergötland igen.
Så blodsvän som vi pratade om lite tidigare är alltså Inges svåger?
Enligt Härvarar saga, men det är så här antagligen draget ganska mycket ur arslet.
Ja, men det blir ju en bra historia.
Det blir en väldigt bra historia. Och här brukar de här berättelserna vara slut då. Men kung Inge for med sin hird och några andra män till... Vilka är det då? Några andra män?
Ja, lite andra folk.
Tillsammans med en obetydlig styrka. Han red österut över Småland och Östergötland och vidare in i Sveariket. Han red oavbrutet natt och dag och överraskade Sven tidigt om morgonen. De bemäktigade sig i husen, tände eld på dem och brände till döds allt folk som fanns där inne. Tjuv hette en länderman som brann inne. Han hade varit en av blodsvens efterföljare. Sven kom själv ut ur husen och blev dräpt. Så Inge tog sedan på nytt kungamakten över Svearna, återupprättade kristendomen och härskade riket tills han dog i sjuksäng.
Jag vill bara säga det att det var ju kanske lika bra att Inge tog död på blodsven och stoppade det där. För om blodsven hade tänkt sig att han som skulle ta över efter honom hette Tjuv. Så här, ja, här kommer nästa. Han tänker att han ska ta över efter mig. Vad heter han då? Tjuv.
Här är hans son, folkmördare.
Alltså jag vet, okej? Okay? Men jag lovar, han är så jävla schysst. Han kan inte ro för sitt namn.
Ja, förlåt, opolitlig.
Ja, som vanligt så la jag bara en onödig detalj på huvudet med, som kommentar på det hela. Men, ja.
Men det är ju lite kul ändå att han... alltså det är lite lustigt att lägga upp det också. De lägger upp det som att ingen var så älskad av honom. Och bara, how could you betray me brother? Ja, men det är ju inte så. Han sviker honom och bara, jaha, då var det väl dags att bränna in honom och döda alla hans vänner. Och...
Klassisk Ingalds anda.
Ja.
Ingald illråde.
Det är inte mycket utrymme för känslor här. Det är hårda grabbar.
Jag tänker ta en liten paus nu, kortis. För jag ska ha en poddel. Där är vi tillbaka. Efter en paus.
Kommer tillbaka med en öl här.
Lite ljudeffekter.
Det är trevligt om man poddar tillsammans. Man kan sitta och...
Ja, äntligen kan vi faktiskt...
Snorfull, nej.
Äntligen kan vi faktiskt skåla tillsammans på riktigt.
Ja, för ingen äldre. För kristendomen.
För kristendomen.
Skål.
Men den gravölen för ingen äldre, så kan vi faktiskt röra oss vidare, tänker jag. För när man minst anade så återuppstod fienden. Ni vet när jag sa i filmer att huvudpersonen Batman mördar Jokern eller någonting. Och sen i nästa film bara, njähä! Jag klarade mig för att jag tog tag i ett fönster när jag ramlade ner för huset och
hivade upp en gren som sticker ut från en klippkant.
Och sånt där, exakt. Och så kommer en helikopter och hämtar den och sånt där. För... Blodsvän hade tydligen, kanske, möjligtvis, en son.
Oh my god.
Okej, Anders. Det är dags för quiz igen. Vad hette den här sonen, tror du? Tror du att det var Olof, Björn eller Erik?
Kan det vart Björn Erik Olofsson? Det är min gissning. Han sticker inte ut.
Erik Årsell.
Erik Årsell.
Kung, apparently. 1087 till 1088.
Ja.
På något sätt i alla fall. Han beskrivs som hedningarnas motkung mot ingen eller äldre. Som alltså var kristen. Mm. Det här är alltså någon slags person som försökte kämpa lite grann för de hedniska kulturen.
Var sista motståndsoutposten liksom.
Precis. Hur man nu kan säga att han var kung någonsin, jag vet inte fan. Men han, tydligen så ska han ha haft i alla fall ett tag när han regerade. Och anledningen till att han kallas för Årsell är för att han tydligen under hans regering så var det bra skörd. Men det var bara under ett
år. Jag kommer ihåg när jag läste det och det threw me for a loop lite grann. För jag tänkte att Årsell, alltså Vänsell.
Mm.
Det är många vänner, att det är såhär Cell bara är typ mycket sånt. Så då tänkte jag att Årsell skulle vara att han var gammal.
Mm.
Och så jag, liksom, jag har ingen aning vad Cell betyder längre.
Jag vet inte heller faktiskt. Årsell, eller kanske ett år helt enkelt betyder något annat i det här fallet.
Ja, okay, att det var många bra år då. Kanske
liksom. Men han regerade bara i ett år.
Ja.
Så att
ja du, nu står han vid portan där och kommer bränna ihjäl oss. Vad vill du bli ihågkommen som? Årsell. Men du, men det är bara ett Årsell. Jag har en önskan här i livet. Årsell.
Han kör ju på den här raggaren, det tycker jag så här. Alla år som jag var kung var det skitbra skörd. Alla år.
Alla år, alla år.
Tekniskt sett ljuger han inte.
Nej.
För det var bara ett år, då var det bra skörd. Skitsamma.
Han raggar ju också när, efter de ihjälslagen, men
ja, jo, precis. Give me, come on. Ge mig lite spelrum här. Han kan då vara samma person som blodsvensson kung Kol.
Mm-hmm.
Som möjligen var far till Sverker den äldre, hittade jag. Jag vet inte vem Sverker den äldre
är, men mm. Erik Årsell omnämns inte i den äldre västgötalagen. Nej. Och har i övrigt i fråga, så att, men
han är en sån här som kan möjligtvis inte ha funnits på riktigt. Han ska också dessutom ha slagits ihjäl när templet i Uppsala brändes ner av Inger den äldre. Mm. Och eftersom det templet antagligen aldrig har funnits, så ja, det gör inte mer troligt.
Summa summarum, om den här snubben har funnits, så var det en liten motståndskung i ett år som när ingen äldre gjorde slut på templet en gång för alla vände ner det, så passade de på att slå ihjäl honom med.
Precis.
Den här sista delen av hedna domen, om man säger, som inte vill ge sig.
Han som var kung, och de frågade vad han hette, han sa Kol? Va? Erik, sa jag.
Det kan ha låtit bättre än dåligt skämt, men antar det väldigt roligt minspel när jag gjorde det där. Vilket inte riktigt översätts till nätet.
Han heter alltså antingen Kol eller Erik.
Mm-hmm.
Och jag tycker att Erik är ju mer känd som ett coolt kungarnamn än vad Kol är.
Mm-hmm.
Kol är lite...
Kung Kol.
Kung Kol.
Det låter som en skurk i en gammal proggradioberättelse. Motståndaren till hjälten Vindkraft.
Mm. Ja, ja.
Mm. Mm.
Vi går vidare sen till de äkta stenkilarna, så att säga. För vi kommer till en till samregering här, va? Det är två stycken bröder, Filip och Inge den yngre.
Mm.
Och de är alltså inte barn till Inge den äldre, utan de är barn till hans son Halsten.
Mm.
Så det här är
Halsten. Bror Halsten, väl?
Ja, bror, sa jag son.
Ah.
Ja, förlåt. De är alltså inte...
Men bror och söner till Inge den äldre, helt enkelt.
Ja.
Mm.
Halstens båda söner, Inge den yngre och Filip Halstensson, de regerade ihop fram tills att Filip Halstensson dog 1118 dog han.
Mm.
Troligtvis. Och då måste tänka mig att det måste vara någon så här att de stod i ett fönster och sen typ så här bråkade Inge, hosta lite grann och putta ut Filip i något fönster. För
det verkar som oj. Det var för tråkigt.
Ta fram gitarren.
Mm.
Ja, det är ett jävligt jobbigt insiderskämt
om den här jävla... Alla som har sett en Anton Magnusson föreställning förstår det.
Jag klipper bort det här. Filip dog antagligen mördats av sin brorsa Inge. Och man tror att det var de här som man också hittade ett skelett av. Man hittade två skelett som ska vara väldigt höga och de ska ha legat i någon kyrka eller kloster någonting som var kopplat till stenkilarna.
Mm. Ja, för det är från 1110 då, så skulle då är det både Filip och Inge, men 1118 så dör Filip.
Mm. Och då fortsätter Inge den yngre att regera in på 1120-talet.
Ja. Och man tror då att Erikskrönikan, som en annan krönika har vi inte nämnt förrän nu, men den berättar att Inge ska ha dött av ond dryck på Vreta runt 1125.
Mm.
Och det här är med honom då, vi ska inte lämna honom ännu, men med honom så dör den sista på den patrilinjära linjen i stenkilsrätten, alltså manssidan, dör ut med honom 1125. Så här är, om man vill räkna snålt, så tar stenkilsrätten slut. Men ja, vi kan ju säga lite om honom då. Han gör ju lite olika grejer. Inge var också gift med norska Ulvhild Håkons dotter, som sen kom att gifta sig med både den danske Nils och Sverker den äldre, där vi kommer börja nästa avsnitt.
Honom nämnde vi förut också, som kan ha varit son till kung Karl / Erik Årsell.
Ja, vad gör han egentligen? Han, ja just det, det är han som har problem med norrmannen Sigurd Jorsalfar och den danske kungen Nils, att de åkte runt i Småland med det skenbara syftet att frälsa de hedniska smålänningarna.
Just det, just det.
Vilket då egentligen var bara, de ville bara döda lite jävla smålänningar.
De ville fucka lite med Inge den yngre
bara. Så de gjorde såna här war on drugs moves typ, att de ledde in till en by, dödade alla liksom, bara vad håller ni på med? Och så strösslade de lite torsammar över dem och bara, du, jag ser nog vad håller på med.
Det är hedningar här. Banka på dörren,
skjuter först.
Det är ett korståg. Så kör man den klassiska så här, ah, men vad, jag vill se en search warrant. Jag vill se en korstågs warrant. Så gör man den här coola,
I got it right here. Så kör man svärdet i ansiktet på dem.
Exakt. Oh right, of course, I got it right here.
Hur låter man i Småland? Alltid när jag ska härma Småland ska jag låta alltid skånsk. Men det är, försöker jag tänka på Hassan.
Jag försöker göra det, min flickvän sitter i andra rummet och hon är ju uppvuxen i Småland. Ja. Hon hatar när jag pratar småländska. Men jag brukar ju bara köra den här griseknoa.
Ja, just det, ja.
Kommer då? Som Emil. Det är korståg. Kosttåg, de sitter
inte här. Nej, fan, lät jag...
Massipantåta. Första tostan i... Vänta.
Vi får nu be om experter att hjälpa.
Hur säger man korståg på småländska? Kosttåg?
Kosttåg.
Vad var det egentligen ville? Vad var det vi skulle säga? Va? Kosttåg?
Okay. Men det är koss. Kosttåg.
Vad var det vi ville säga här egentligen?
Vi ville egentligen bara typ lajva en småländsk icke-hedning som blir anklagad för att vara hedning.
Ja, tack så mycket.
Kosttåg helt enkelt.
Kosttåg, ja. Vi vill se kosttågs.
Fast det är de som kommer och säger, ja, jag vet. Har vi några kosttåg? Men vi har varit kristna här så länge som hedningshus.
Jo då.
Ja.
Var kristna i år då?
Yeah, de snäll. Yeah, de snäll. Och vad treven kör ett spjut rakt in i bröstet på dem. Men det är också lite så här. Det är kul för att det nämns i och med ingenting att bara, det här är det Småland under hans tid. Och sen så bara, och då kom jag han då och sa att nej, okej, det var bara, det var nämnda till hem. Då hade ingen nämnde bara, ja, nej men kör ni på. Det bara råkade sammanfalla.
Jag skrev upp det också för jag tyckte att det var en bra historia. Att de bara hittade på att det var ett korståg i Småland också.
Mm.
Det känns så jävligt. Tänkte, alltså, man tänker typ de här coola korstågen nere i Mellanöstern. Och de så här slogs mot alla där nere.
Mm.
Slaktade folk. Och så bara, jag kan tänka mig norrmännen och danskarna när de träffas. Alla de andra korstågarna. Och de bara så här berättar om sin historia. Och de bara, yeah. Ja, vi var ju inne i Småland.
Vi var ju i Småland.
De bara, ja, men det är farligt där också. Alltså.
Ja, vi har faktiskt gått på Kostog i mig. Har ni dödat många saracener? Ja. Saracen. Är det smörk? Vad är det? Är det liksom perser? Ja, det är nog... De gillar mycket Emil Lundberga. Har ni hört om den?
Snåle.
Ja, min enda referens Småland är Emil Lundberga. Det är så jävla dåligt. Vad äter man då?
Utvandrarna har gjort
något. Utvandrarna.
De äter ju massipantåta. Första tostan i mass.
Ja, det sa du förut, ja.
Mm. Men
vi plundrar nog med och sen så är det massipantåta. Så kan man säga coola så här, big dick energy tyska korståga som bara...
Ja, det låter också spännande.
Vad det är trevligt det är, ja.
Ja, vi... Ja, tillbaks till...
Så ni kan tänka oss att det inte kommer några småländska saracener. Så de kunde tagga det över hela sexen.
Ja, småländska...
Lutar sig tillbaka nöjd som dansk och bara, det där gjorde du bra, Preben.
Jag tänker att dansken är den som så här, väldigt övertygad över sig själv, medan norrmannen är den som så här, bara lite...
Börjar insikt att svaga case.
Inge den yngre accepterar, antar jag, det här.
Ja, han bara får
han skiter väl det. Och han, med honom som du sa, så dör alltså stenkilsätten på svärdsidan rent formellt. Och i och med Inge den yngres död så indes en ganska orolig tid i Sverige. Det fattas massa källor och det är ganska mycket slagsmål om vem som ska ta över makten.
Det är kaos, bror.
Det är kaos.
Det har varit väldigt, alltså det har varit lite det har varit lite bråk med Sirena och sådär fram och tillbaka som vinner lite till slutet. Men nu blir det även kaos i Västergötland som har varit stabilt ganska länge. Mm. Och det är den stora nya grejen.
Vi sa ju förut att etten dör ut på svärdsidan med Inge. Men vi har ju också en Ragnvald Knapphövde.
Och det är på modersidan. Svärdsidan syftar på...
Fast det nej. Är inte riktigt det. Och det var ju det här som förvirrade oss. För att enligt våra källor så dör stenkilsätten på svärdsidan med Inge den yngre. Men... Mm-hmm. Om man ska kolla på stenkilsättens släktträd så är ju faktiskt Ragnvald Knapphövde son till Inge den äldre.
Han är det.
Om du kollar här, Inge den äldre tillsammans med Helena. Mm-hmm. Ragnvald, möjligen Ragnvald Knapphövde. Och det är det här möjligen som är väldigt viktigt. För anledningen till att man tänker att det kanske kan vara Ragnvald Knapphövde som är son till Inge den äldre är för att man tänker att Ragnvald och Ragnvald, det låter väldigt likt. Det kanske helt enkelt var så att det var hans son. Men man vet inte riktigt. Så det kan hända att det här bara är någon random jöns som låtsas eller som också helt enkelt vill vara kung i Sverige.
Hans liv är lite speciellt också, för att om man läser direkt från äldre västgötalagen så står det: tionde var konung Ragnvald, järv och stolt. Han red till Karleby, som är någonstans i Västgötland, utan gisslan. Och för denna sidvördnad han visade alla västgötar fick han en skymflig död. Då styrde goda lagmän och länshövdingar i Västergötland, och då var alla trygga i sitt land. För att det var, om man nu kommer till fucking Västergötland utan en gisslan,
det betyder alltså att man ska ge dem någon som de kan ha som gisslan innan man är där.
Jag kommer inte kasta ut här, för då kommer döda med gisslan.
Precis. Han blev ihjälslagen på ett ting här. Och jag tänker att det här är ju, man brukar sämt säga att brittiska parlamentet är så jävla vilt, att det går så vilt till. Men det är
if the right honorable gentleman would be allowed to be beaten to death.
Ingenting jämfört med det här. Med hans död, om vi återigen dricker en liten gravöl här, skål,
jävul,
så dör faktiskt stenkilska ätten ut fullständigt, totalt kan man väl säga, på svärdsidan då. Om man nu utgår från att Knapphövde faktiskt var det. Men vi ska faktiskt nämna en till person här som påstår sig ha någon slags koppling, som heter Magnus den starke Nilsson. Jag väljer att betona det på det sättet.
Magnus den starke Nilsson. Och det låter ju då, som vi sa förut, väldigt mycket som en sån här gammal cirkusartist.
Ja.
Kom och se, Magnus den starke Nilsson.
Världens starkaste Nilsson.
Starke Nilsson har varit i Afrika, brottats med elefanter. Varför man brottas med elefanter?
Man brottas med en gorilla, så är någon sån här dålig gorilla-outfit som man brottas med.
Ja.
Klassiskt. Magnus den starke Nilsson, eller Magnus. Magnus den Stel. Ja, min danska är perfekt. Jag vill inte ha några mejl om det. Han är en dansk prins och son till svenskan Margareta, som då alltså var dotter till Inge den äldre. Så det kan hända att han hade någon slags koppling till stenkilska ätten. Och han valdes av götarna, men inte av svearna. Så han hade någon slags koppling till västgötarna, men svearna hade inte, var inte så intresserade av honom. Och jag gissar på att det kanske var den här killen som var som var kung när, eller strax runt den tiden i alla fall, som Knapphövde red in som en fullständig idiot in i Västergötland och bara vadå?
Jag var kuka i kungen.
Jag är Knapphövde. Vi nämnde aldrig det, att anledningen till att det Knapphövde kan vara för att han hade ett litet huvud, eller för att det var ett runt huvud, eller att han bara var lite korkad.
Men Ragnvald blir väl lite en, jag menar Magnus, blir väl lite en länk också till nästa avsnitt här då. För Magnus var gift med Rikissa av Polen, vilken så småningom i sitt tredje gifte blev gift med Sverker den äldre. Och nästa avsnitt och nästa dynasti fight är ju då mellan Sverkersätten och Eriksätten.
Sverkarna mot Erikarna.
Tjejerna mot killarna.
The battle
Cowboys mot indianer.
The battle of the champions. Nice. The Royal Rumble.
Nice. Royal Rumble i Västergötland. Och lite andra.
Där har vi avsnittsnamnet på nästa avsnitt. Ja, men vi är inte riktigt där än. Och där så stänger vi faktiskt boken för just stenkilska ätten. Har du någonting att tillägga egentligen innan vi är färdiga med just de här kungarna?
Tror inte det om någon särskild kung på det sättet.
Nej.
De har sänt ihopknytande.
Ja, då är vi färdiga med kungaätten just där. Och så tar vi en liten kort paus. Och så ska vi snacka lite folkslag.
Häng kvar! Det blir mer Anders och Ante efter pausen.
Det är rätt intressant med den här dynastin och den här historien. För att det är här när man som läsare börjar ställa väldigt, väldigt mycket frågor om vad är det egentligen som skiljer Götar och Svear? Är det olika folk? De verkar ändå förstå samma språk. Det verkar... Västergötland och Östergötland verkar vara väldigt, alltså ganska olika. Det står ofta i litteraturen att de skiljs av ogenomträngbara skogar och Vänern och Vättern och sådär. Det är väldigt svårt att knyta ihop dem. De verkar båda kristna så relativt tid, men östgötarna verkar ofta hamna mer på svearnas sida. Mm. Svinga fram och tillbaka. Och svearnas, att de kristna så långsamt, det kan vara olika skäl. Alltså det kan vara typ av liksom geografiska skäl, att de är den här kultplatsen, historiska skäl. Men de verkar ha så mycket att säga till om. De kan liksom alltid veta kungar och sådär. Och då undrar man liksom, var går gränsen mellan, är det etniska olika grupper, är det språkliga skillnader, är det religiösa skillnader? Och i någon mån måste det fortfarande funnits hedningar i Västergötland, och det måste funnits en del kristna i Svealand. Och när man, ja, mycket Maja Hagerman då, som jag nämnde det, som jag vänder mig till, vetenskapsjournalisten Maja Hagerman, hon ger ju inget jättedefinitivt svar heller. Det är lite så där de tvistade lärde. Även Cambridge History of Scandinavia inne på att man kan inte riktigt veta vad skillnaden är. Men man börjar ju väldigt mycket tala om den här termen som många kungar, jag tror fan det finns någon skrivning om vår kung fortfarande, att han är konung över både svearna och götarna. Man börjar prata mycket om termerna nu liksom, att man måste klargöra så här, konung över svearna och götarna. Så det tyder ju på någon väldigt reell politisk skillnad de här folkslagen emellan, men det framgår inte riktigt vad det är.
Jag tycker också det är intressant att man vi pratade lite om det innan vi började spela in också, att här så beskrivs ju götarna som de som har mest koppling till vårt moderna Sverige. Alltså det är de som blir kristna först och mer, kan man väl säga. Och det är de som får mer koppling till resten av Europa och blir en del av den
medeltiden. Rör sig också.
Precis, och det är ju intressant för att man på något sätt tänker sig att Stockholm och innan dess Birka var någon slags hubb för Sverige. Vilket då egentligen kanske inte var.
Du har ju gamla Lödöse och sånt där som växer fram... Ja, nu skjuter jag mörkret här, men jag tror det är runt 900-talet.
Gamla Lödöse ligger alltså lite strax norr om Göteborg.
Ja, precis. Det ligger i lilla Edet represent av Ägerillet. Ja, den kommunen alltså. Det är rätt intressant. Lite känner man också i dessa tider av kulturella förändringar och globalisering i Sverige och sådär, så vill man gärna återuppliva så här gamla etniska konflikter som inte funnits på länge. Så jag vill föreslå för dig att vi idag skapar ett göte supremacist så här rasbiologiskt parti som driver att götarna är det verkliga härskarfolket. Svearna är liksom underutvecklade hedningar. En gång en hedning, alltid en hedning. Och att vi kanske ska utkräva någon slags historisk hämnd över alla de här splittringsförsöken de har på med sådär.
Ja, framförallt så känner man ju att jag som hedersgöte,
ja,
ändå borde ha tagit.
Ja, just det, men som närking är du.
Jag tycker att jag är där nära någonstans. Jag tror att Närke rent krasst kanske så snarare räknas till Svearna. Det ligger i Svealand.
Jag måste vara avgöra innan jag beslutar om jag ska folkmörda eller inte.
Men du tänker det är en slags hutser och...
Ja, precis.
Fast götar och så. Vad heter de? Hutser och...
Åh, ditt svin. Du är inte göte. Du är fan svenne.
Jag är av kungsbjursnals.
Jag tänker när den dagen kommer, när jag sitter där och skickar ut så här radiovågorna och bara så här, you must bring your machete for everyone. For everyone who... Eller, for everyone you that they kill, we must kill ten. Och så här, då är det dig jag kommer prata om alltid.
Jag tänker att det måste finnas några av svearna också inne bland götarna. Precis som Hitler var delvis jude. Så.
Ja, just det. Hedersköte, så är
jag. Exakt. Jag kan ta mig an ändå den götska idén.
Ja. Kanske Emma som räddade det på något sätt. Smålänning, de är där.
De måste extremt mycket götar. Så att det, eller som inte götar.
De får typ sin egen
stad. Här börjar vi komma in i Småland, Danmark-delen. Som var liksom Småland, Skåne, Danmark. Det, är ju,
det får bara bli ett särfall typ. Det ligger på gränsen och så.
Ja, tack. Jag, min lojalitet ligger bara hos konungsbjursnall av Närke.
Ja. Men det är intressant det här då. För att det är någon geografisk gräns de lyckas överkomma. De lyckas hålla de här lojalitetsbanden trots de geografiska problemen, hålla ihop de här. De lyckas krossa den religiösa skillnaden. Och sen är det ju när Växjötalagen kommer, alltså det är ju just alltså en lag för Västergötland, ursprungligen stiftas i Västergötland.
Mm.
Men hur de här lagskrifterna kan komma att bli mer nationella, det mer aktuella landet över.
Men när vi kommer in i nästa avsnitt, in i Sverkarna mot Erikarna, är det en tydlig uppdelning där också? Där Sverkarna,
ja, men det är en uppdelning mellan Västergötland och Östergötland, vilket är lite, eller så här förenklat typ, det är ungefär så.
Och det är öst mot väst helt enkelt. Det är kalla kriget.
Ja, precis.
The Royal Rumble, som sagt.
Och vi har lärt oss av Ahn att Sverkarna klär sig i svart och rött och är allmänt onda. Och vill vara som är sämst för Sverige. Så det är lite, vi kanske kan undersöka om det verkligen stämmer. Men det var ett take på det där.
Ja, jag har varken sett eller läst Ahn, så det kanske kan vara en idé till nästa avsnitt.
Vi får se Ahn i alla fall. Och diskutera hur
vi bidrar oss på väldigt starka och trovärdiga historiska källor.
Mm.
Du, innan vi avslutar det här så ska vi gå in på avsnittets kung och banehugg.
Vem är kungen i djungeln?
Jag honom såg en gång.
Jocke!
Siski! Varje gång ni dyker upp så blir det klart.
En härlig kung.
Det ska dö!
Anders? Du får några sekunder över att tänka över avsnittets kung, avsnittets banehugg. Jag tänker att vi säger samtidigt så får vi se.
Är kung först eller?
Först kung.
Mm-hmm.
Så jag tänker kolla igenom det här lite fort.
Ja, jag måste fan få tänka lite. Vad jag kan förbereda sig på det.
Ni vet i varje avsnitt att det kommer komma. Vi har kört Fuck, Marry, Kill hittills. Men vi tänker att vi provar det här istället.
Ja, jag får sånt.
Okej. Veckans kung är ingen annan än
Ingen den äldre Stenkilsson.
Yes, ja, okay. Den är vi överens.
Den var förut.
Den är uppenbar. Ingen den äldre Stenkilsson, den enda av dem i hela den här ettan, förutom Stenkils själv kanske.
Kung länge, relativ fred. Han ger upp de här jävla appen till svearna.
Liksom han är över 2 meter stor och hans rumpa.
2 meter stor.
I alla riktningar. I alla riktningar.
Han kommer
så. Du hörde vad jag sa.
Jag hörde, jag respekterar det.
Ja.
Nu kanske kan vi lite kliva då.
Vi ska utdela avsnittets banehugg. 3, 2, 1. Ragnvald Knaphönte. Nice.
Okay. Jag tänkte på Ragnvald med. Men Arne Gårdske är mest, alltså jag känner viss sympati med honom. Men han känns som så här lite pajig. Just det här att han har 5 år på sig. Du är med på blodet nu. Han bara, ja, du vet, i Ryssland det har hänt förändringar. Det är inte som det en gång var. Men du kommer att låta, ja, det är klart. Jag menar, jag är fortfarande cool så. Du vet,
jag är ingen jävla, jag är cool.
Jag är ingen jävla nark, du vet. Jag är liksom, du vet, jag är fräck. Men att det är den sociala fobin att han bara tar den här för sent. Det är fan då.
Ja, alla har varit där när man säger drar ut på någonting så långt så att man till slut inte ens vet om man kan göra det längre.
Han tappar mycket pondus med det. Jag får banhugga honom.
Det är banhugga Anund för att han inte vågade säga
att de hela beta.
Ja, verkligen. Jag valde då Ragnvald Knaphövde för att dels för att hans jävla hans namn.
Han har ju lite skrivit in det i historien att han var Ragnvald Dumhövde. Ragnvald CP.
Han, han fick välja, vad ska du heta? Du, I don't know. Okej. Nej, men jag tycker också att alltså, han är så jävla, han har ju så jävla dålig död att han bara liksom han rider in i Västergötland och bara
lämnar över gisslan bara. Fuck you, kök bara. Kom igen.
Jag ska bara iväg till Västergötland. Har jag, ja, men ta med gisslan va. Jag har en gisslan, men det är ingen fara. Eller? De är coola med det va.
Nej.
Jo, de är coola med det. Jag tror de är kul. Alltså jag vet inte fan. Jo. Jag känner dem.
Jag är rätt skön så där. Jag tänker att de
snackar med dig. De får inte ens märka något, jag lovar. Det är så här som killar som när man var yngre och de som inte hade cykelhjälm på sig bara, men jag har aldrig ramlat med cykel. Det är lugnt. Det kommer inte hända. Och man bara, fast jag är smart så jag har hjälm. Hörde kids. Coola kids har hjälm på sig.
Han försöker säga historierevidera nu. Varför han egentligen var coolast. Du vet sådär tuntar som cyklar utan hjälm. När man själv har ändå fattat det så här. Det är ganska coolt med säkerhet.
Vi hade en kille som kom och pratade från Skoda som vände stolen bak och fram.
Så hade han, och du bara, wow, en dag kan jag bli som han. Det är därför du har hjälm på dig just nu när vi spelar in. Till och med dagen har du tagit av dig din hjälm. Jag skulle vilja hedersbarnhugga någon.
Vad är ditt hedersbarnhugg?
Det är Ingen den yngre. Och det är inget så särskilt fel på honom. Det är mest bara att det är så här, år 1123, här är den norske kungen Sigurd Jorsal far tillsammans med den danske kungen Nils i Småland.
Du kvar där.
Med den skenbara syft att frälsa de hedniska smålingarna. Detta kallades för Kalmar ledung och menades vara ett korståg. Punkt. Och sen Nej, ni är färdiga med det. Okej. Jaha. Så det är verkligen så här, en kung som bara, det är någon som härjar i liksom i Småland som under du har lite kontroll, och han bara, aha, segt. Det är ändå
så,
tough shit.
Så att jag tänker att hans brorsa Filip var ju inte så jävla tuff heller egentligen. I uttaget så måste jag säga att hela den här ätten, men kanske bortsett från Inge den äldre och Stenkil själv, ganska kassa. Inte jätteimponerad faktiskt.
De är lite alltså, kaosiga typ.
Ja, de är inte så jävla, jag vet inte. Jag är inte så imponerad. Det är inte en favorit hittills. Har du någonting mer att tillägga?
Inte mer än att vi till nästa gång kommer få gräva ner oss lite mer i Dick Harrison. Sveriges kanske mest profilerade historiker och populärhistoriker. Det ska bli
kul. När jag kom hit tillbaks från Japan, jag är här i Sverige över några veckor, jag ska snart tillbaka till Japan igen, så oroa er inte lyssnare. Så det vill man inte missa.
Man vill inte missa att få veta att någon är ett så fjärran land.
Exakt. Spännande.
Jag fick lite ställning på ett morpod. Hör ljud ända från Orienten.
Jag fick en bok av dig, just med den här Dick Harrisons Jarlens sekel. Fick jag som så här välkommen hem present. Varpå jag dagen efter tappade bort den och beställde en ny.
Barnhugg
på dig. Ja, det blir barnhugg på mig. Ja, men nästa avsnitt blir alltså The Royal Rumble, Sverkarna mot Erikarna. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi har ursäkt för att ljudet är ovanligt halvdåligt idag.
Men gemytligheten är så mycket bättre. Precis. Det är det ni får liksom betala priset för.
När vi kan se varandra i ögonen och drömma oss bort.
Och inte titta bort och stirra hårt. Vilket vi gör just nu, det är ganska obehagligt.
Tillsammans kan vi drömma oss bort till en annan värld där kungarna faktiskt betyder någonting. Och där danskarna och
norrmännen... Jag var tvungen att titta bort, jag blev lite ledsen.
Där danskarna och norrmännen kunde genomföra korståg i Småland.
En underbar tid. Ett underbart folk. Danskarna alltså.
Han var en härlig konung.
Ja.
Tack så mycket.
Tack för oss.
Hejdå.
Hej.
Jag honom såg en gång. En härlig konung.
Tag honom ett föränt. Han var en man. Hans likes var helt i skolan.
Coming to king. Best not miss.
Bruh. Jag tror faktiskt inte.
Gustav den 5:e åren!